En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
Tillit tror jag har ett djup som jag gör, som gör att jag hoppas att det inte ses som en fluga utan någonting som, för det är liksom ett mindset snarare än en modell. Men att vi också att vi om 5 eller 10 år kan ha medverkat till att ha möjliggjort tillräckligt många goda spridningar på omställningar till gagn för patienterna eller brukarna eller medborgarna som spar resurser.
Sveriges kommuner och regioner, eller SKR som vi säger, har bland en av sina viktigaste uppgifter att ge stöd till kommuner och regioner i utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn. Och i dagens avsnitt så får vi möta en central person för den här utvecklingen. Och det är Johan Karme som sedan årsskiftet är ny chef på avdelningen just för vård och omsorg på SKR. Välkommen Johan.
Tack.
Hur är läget idag? Vi spelar in en fredag eftermiddag.
Nej, men det är bra. Det har inte någon tendens att stanna utav den mängden jobb som vi gör och våra medlemmars vägnar, utan det är full snurr än så länge. Så det finns många timmar kvar på dygnet, höll jag på att säga.
Och det var en intensiv politikervecka. För vissa veckor är det ju mer politikerveckor på SKR.
Ja, och det här har ju varit en av dem, precis så. Mm. Så att det har kryddats också av just våra folkvaldas inspel, medskick och behovet av att sättas på banan också. Så att det har varit en intensiv och engagerad och tycker jag väldigt, väldigt stimulerande vecka.
Mm, jag förstår det. Det är stimulerande att höra på de där samtalen. Men om vi vill höra lite på dig, berätta för oss som lyssnar, vem är du, Johan Karme?
Nej, men till professionen är jag barnläkare. Och kommer ur en släkt som inte har någon vårdbakgrund egentligen. Så att jag inte är någon av de här släkterna som har sjukvårdspersonal i släkten. Så att jag har nog ganska länge funderat på vad man ska göra av sitt liv. Och var ett tag inne på juridik, vilket jag prövade en kort stund. Men bytte sen bana och tyckte att det var väldigt meningsfullt uppdrag inom hälsa och sjukvård. Då. Och i det spannet så var det nog mera saker man av olika skäl tänkte att man var mindre lockad kring snarare än att det var någonting man sökte sig till. Men med tiden så insåg jag att just relationen och kontakten med barn gick jag igång på väldigt mycket. Så att jag ångrar inte alls det valet. Jag trivdes väldigt bra som barnläkare och har försökt att hålla upp en klinik men på mycket, mycket sparlåga här till för något år sedan. Sen har jag varit en engagerad medarbetare utan att det är en omskrivning för allt för bråk uppenbarligen, för jag såg nog redan när man utbildade sig att det fanns mycket folk i omgivningen hade synpunkter på mycket vi måste ändra om eller jobba på annorlunda sätt, och det här tog jag lite fasta på. Då tänker jag att har man ett engagemang så är det alltid dumt att gå och knyta handen i fickan och bli bitter, utan då ska man ge uttryck för det, och det finns många som gör det. Och de uppenbara valen, tänker jag, det är ju antingen att man engagerar sig politiskt eller fackligt, eller att man skriver debattartiklar, vilket många gör med framgång, eller att man tar ett chefsuppdrag. Så jag blev uppfångad av en överordnad chef som såg någonting och frågade, eller övertalade mig egentligen att kliva på ett chefsuppdrag. Och sen har det fortsatt, så att jag har haft en chefsbakgrund initialt kombinerad med kliniken, men sen också på heltid då. Först på Akademiska barnsjukhuset och sen ett tag på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska. Och sen tillbaka i Uppsala, och sen så var jag slutligen i 5,5 år i Region Gävleborg som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, och sen som hälso- och sjukvårdsdirektör, och fick då i den kontexten jobba tillsammans med den regionen i pandemiarbetet. Så det var ju extremt lärorikt och utmanande. Och sen hade jag en mycket kort mellanflygning på Folkhälsomyndigheten, som ju också är en fantastiskt intressant arbetsplats med intressanta uppdrag. Innan jag då hamnade här, som du inledde med att säga, vid årsskiftet skarpt som avdelningschef för avdelningen för vård och omsorg.
Mm. Ja, vilken gedigen bakgrund. Jag tänker när vi ska prata om den lite grann och hur den hänger ihop med det här jobbet du gör och ditt engagemang och så. Men innan dess, vad gör du när du inte jobbar? Vad intresserar dig?
Ja, det är väl en samvetsfråga. Jag har nog... Man tenderar att av och till jobba rätt mycket, inte minst blev det så under pandemin. Men det är klart att för mig är det väldigt viktigt att försöka hålla en balans i det där. Och det som har underlättat för mig är att vi har ett fantastiskt landställe, ett litet torp på Väddö som har varit vår tillflykt under pandemin. som man nästan lite symboliskt åker ut och tänder brasan och sätter på sig raggsockarna. Och det blir liksom som en liten ritual för att liksom komma ner i varv sådär. Så där tycker jag mycket om att vara och plocka svamp och renovera för ett gammalt hus. Det finns alltid saker man kan ordna med fönster eller någon veranda som ska bytas eller slipas eller lackas eller oljas eller vad man ska göra. Sådär. Så att jag tycker om att jobba med händerna och jag tycker om att vara i skogen. Och sen tycker jag förstås också om att träffa de vänner man har. Sådär. Antingen att paddla eller att vandra.
Ja, paddla. Vad härligt att vandra också. Jag tänkte, jag hade ju förmånen också på vår avdelningsdag på SKR att få föra ett litet samtal med dig från scen. Och då berättar du också att du har också bott i andra länder och inte bara varit i Sverige. Berätta lite kort om det också.
Ja, precis. Det är väl inga jättelånga sessioner, men jag var utbytesstudent först på Sardinien och gick ett år på gymnasiet där och lärde mig med hjälp av italienska i alla fall. Så pass bra att jag kunde sen under universitetsstudier åka tillbaka en termin och läsa medicin i Padova. Så det var två delar av Italien, så där bodde jag ett halvår till. Sen var jag en vända och jobbade i Riga, eller egentligen så var det flera perioder. Först var jag bosatt där ett tag, sen så var jag tillbaka ett par månader per år och jobbade för UD på ambassaden. Och ett par månader så var jag också i Kiev och arbetade. Mm.
Som barnläkare då, eller?
Nej, då var det för UD. Så var det sin diplomat.
För UD, just det. Men jag tänker när du valde att ta det här jobbet, både sökte det antar jag och valde att ta det, vad var det som fick dig att säga att det här vill jag göra? Du hade ju också ganska nyligen, precis som du sa, gått till Folkhälsomyndigheten. Vad var det som lockade?
Nej, men jag tänker det är nog fortfarande samma grund i dels en djup känsla av stolthet att få vara en del av den välfärd som jag tycker vi ska värna om i Sverige. I synnerhet om man känner att man på något sätt kan bidra till den positiva utveckling vi har sett de sista, ja, jag ska inte säga 50, det är säkert längre tid än så, de 50 sista åren. Men det har ju över åren skett en fantastisk utveckling i välfärden och i synnerhet i hälso- och sjukvården med enorma landvinningar. Samtidigt så är ju min övertygelse att man inte riktigt kan köra på de här hjulspåren utan vi kommer inte att mäkta med. Det är ständiga känslor och rapporter och återgivanden ifrån de som står, och inte bara inom hälso- och sjukvården utan mycket inom offentlig sektor, om inte samhället i stort numera, där man inte känner att man räcker till och man känner att kraven både från en själv och från omgivningen är så pass höga så att vi måste på riktigt hitta sätt att komma runt det så att vi kan fortsätta och leverera de välfärdstjänster och i det här fallet då i synnerhet inom socialtjänst, äldreomsorg och hälso- och sjukvård då som vi har att gentemot våra medlemmar se till att de fortsätter utvecklas. Så att kan jag på något sätt vara en del av det systemet och påverka den utvecklingen och förändring som jag tror är nödvändig så är det jättelockande. Och det har man ju möjlighet att göra även mera kliniskt nära förstås. Men det finns en lockelse att röra sig på det mera strategiska planet. Åtminstone tycker jag det. Och då i det här fallet, och det var lika samma sak med Folkhälsomyndigheten som har en del överlappande frågor fast det är ett myndighetsperspektiv att få jobba på en nationell nivå var en pusselbit som jag personligen saknade. Man har jobbat i regional verksamhet och man har jobbat ganska nära kommunerna så de två områdena kan man relatera till något mera. Däremot i de tidigare uppdragen så har man suttit i diverse nationella sammanhang men jag var lite sugen på att se den delen av vår välfärd och kunna vara en del av den. Så att det var ganska givet då. SKR är ju en ganska uppenbar sån aktör, liksom flera av våra myndigheter. Men SKR har ju ett ännu bredare uppdrag.
Mm. Men vad tycker du då när du har nu varit ett antal månader på den här posten och på den här platsen, om man säger den utsiktsplatsen med ett mer panoramautsikt över hälso- och sjukvård och omsorg och socialtjänst. Vad ser du för någonting? Vad har förvånat dig kanske mest?
Ja, överlag så tänker jag att en del saker man har tänkt har ju förstärkts och andra nya insikter har man ju förstås dragit. Det är ju fortfarande som helt uppenbart ganska kort tid som man har varit här. Så man får ha stor ödmjukhet att man ska ha stora öron och i början försöka komma in i det. Och det har jag på inget sätt gjort 100% än heller. Men å andra sidan så kommer ju ges ju möjligheten mer när man är ny att just kunna dra slutsatser. Men dels så tycker jag att på det stora perspektivet så är egentligen bilden av de verksamheter som jag nu har förmånen att jobba med, det vill säga de jag nämnde, lite skev. Den behöver balanseras. Man får en bild av en verksamhet fullständigt i kris och så. I vissa delar så finns det helt klart utmaningar, inte minst i just personalförsörjningsbiten och hur personalen ska mäkta med och så. Men det finns också, ska man komma ihåg, många bitar som fungerar fruktansvärt bra. De utfallsmått som vi har att jämföra med andra länder står sig väldigt, väldigt väl. Så att jag tror att det kan bli kontraproduktivt att eller en av missionerna tycker jag att försöka nyansera, balansera bilden och förstärka och stärka och stötta de delar som faktiskt redan är i världsklass. Men det finns andra där det finns betydligt större problem, och kan vi gemensamt med exempelvis våra myndigheter och med våra regioner och kommuner rikta allt fokus där och att vi har samma bild, så tror jag vi når mycket, mycket längre än att tro eller förmedla en bild av att allting behöver lappas och lagas, för det är inte sant. Nej. I min värld så är det väldigt mycket som fungerar men är under press, men det finns också delar som absolut behöver, där vi behöver liksom göra snabbare insatser eller snabbare framsteg. Och inte för att det vi har gjort har varit dåligt, utan för att vi behöver göra på ett annat sätt för att kunna fortsätta och leverera tjänster.
Mm. Och för att på något sätt om världen förändras och våra behov förändras. Men jag tänker mycket på det du säger. När man tittar på den forskning som finns, hur man ställer om komplexa system, så pratar man ju väldigt också mycket om drivkraften i lusten, engagemanget som otroligt viktig, för det går inte att styra bara med detaljer uppifrån. Och då ser man ju också vilken berättelse som berättas om en verksamhet. Det är också avgörande för hur den uppfattas. Och då tänker jag också mycket berättelsen om vården, om den är, för jag delar din frustration, om den bara är negativ och det bara handlar om att det är svårt. Det gör både någonting med oss som invånare, vår tilltro till eller kanske oro för att den inte ska fungera, men det gör ju också väldigt, väldigt mycket för medarbetarna. Både de som är i verksamheten men också kommande kollegor. Så att visst är det viktigt med en nyanserad bild utan att någon ska tystas, för det tycker jag är också viktigt. Det är klart att man ska säga om inte något är bra, det måste vi ju vara väldigt tydliga med.
Ja, definitivt. Och det finns ju fler vi är som påtalar saker som inte fungerar och ännu hellre också lyfter förslag på lösningar. Exakt. För det steget hoppar man ofta över, desto bättre tror jag att det blir. För man kan aldrig inbilda sig att en högre ledning eller någon i någon central position har den bilden att man kan hitta alla lösningar. Ju fler vi som hjälps åt, desto bättre. Men det man ska komma ihåg, det har ju producerats, som du säger, väldigt mycket forskning och litteratur och sammanställningar kring olika typer av förändringsresor eller motivatorer och så vidare. En av de som jag fastnar för och ofta återger är Daniel Pinks tre, som jag tycker är väldigt enkla och tilltalande drivkrafter för när man ska trivas på jobbet och tycka att det man gör känns meningsfullt och så. Det är ju på engelska autonomy, purpose och mastery. Mm. Och alla de tre finns ju i alla former och knappt nästan oöverträffat i de delar av välfärden som våra medlemmar står för. Jag menar, purpose, det är ju väldigt få jobb som kan mäta sig med den meningsfullhet som de tjänster som våra medlemmar gör där ute. Eller som det att jobba i vård eller omsorg till exempel. Mastery finns det alla möjligheter. Det har vi goda möjligheter att vidareutveckla. Det är ett ständigt lärande, men aldrig fullärd, utan man kan alltid bli lite bättre. Det vi har att jobba med, tror jag, av de här tre, det är ju det autonomy. Och det är känslan av att kunna vara med och påverka och styra. Och där finns det också goda exempel, men där har vi nog en längre väg att gå, tror jag, till att ge den känslan av spelrum som jag tror är en motivator som vi inte ska underskatta.
Nej. Och berätta de berättelserna om dem som också, ibland tänker jag som själv har jobbat på den fackliga sidan också, att det är viktigt också att se att man måste också ta sig den där autonomin. Man måste ta sig utrymmet också. För ibland så är kanske inte hindren så stora som man tror, utan att våga. Men det är klart att det handlar om ledarskap, om att ha ett ledarskap som tillåter att medarbetare vågar. Och det tycker jag att nu när jag tittar på de fina arbetssätt som växer fram i nära vård, att det kokar ju också ner till ett ledarskap som har varit tillåtande, som kanske har jobbat med de här precis de tre principerna medvetet eller oftast omedvetet, men tillåtit det på något sätt.
Nej, och jag tror att det är helt nödvändigt. Det får väl andra recensera, men jag personligen tror i alla fall, så jag vet inte om jag lyckas leva ut det, men jag tror väldigt mycket på ett resonerande ledarskap, eller att just försöka fånga så många perspektiv som tiden tillåter och som man har möjlighet att göra, och skapa de förutsättningar att lämna synpunkter, lämna perspektiv. Ju fler sådana man har i ett beaktande, desto bättre blir nog förmodligen slutet. Men jag tror inte att det är väldigt sällan man behöver, i de verksamheter där jag har varit i alla fall, hasta allt för mycket eller fatta beslut. Det händer ju förstås att man är medveten om, men då behöver man nog kommunicera det, att i det här fallet, här har vi inte mycket spelutrymme, utan här behöver vi hellre fatta ett beslut på de grunder vi har. Vi vet inte allt, men här behöver vi agera. Men förvånansvärt ofta så kan man faktiskt också ta sig tid och försöka fånga upp och beakta saker på olika sätt. Och där är ju medlemmarnas inspel helt nödvändiga, eller medarbetarnas som sitter nära och dagligdags jobbar med en fråga. De har ofta inte bara en synpunkt på att någonting inte funkar, utan också kanske ett antal förslag på hur man ska komma runt det. Och det är de som gäller att fånga. Men utmaningen är också hur man får spridning, för det saknas ju inte exempel på goda lösningar där ute, utan jag vet inte vad det är som gör att vi inte riktigt får implementerat de där i tillräcklig utsträckning. Om man kunde ta tillvara alla goda exempel på problemlösning som finns och få dem spridda, så skulle vi förmodligen alla få det väldigt mycket bättre. Men jag vet inte om det är tiden som saknas för att orka ta till sig och ställa om, eller om det är plattformarna för att sprida dem som kan utvecklas vidare, eller vad det kan bero på. Men det sker väldigt mycket där ute.
Om du får blicka som tillbaka på, det är ju inte alls långt tillbaka i tiden, på dig själv och din roll som hälso- och sjukvårdsdirektör nu när du finns på den här arenan och tittar på den rollen. Kan den rollen spela någon roll för spridning? Alltså, jag tänker man får försöka se vad har vi för spelare inne på spelplanen, eller vilken femma är det som finns där, eller tio, eller vad vi nu spelar för spel. Men vad tänker du att en roll som du hade, hur såg din hälso- och sjukvårdsdirektörs roll ut i Gävleborg? Det kan vi kanske börja med, för de ser lite olika ut.
Ja, de ser absolut olika ut, och de ser deras mandatet och strukturerna runt om i landet ser också väldigt olika ut. Det är en fantastiskt engagerad, kunnig och bra grupp, tycker jag. Så förutsättningarna är ju väldigt olika, men i grunden så är nog väldigt många av utmaningarna man har de samma. Och jag tror att det finns nog inte en position som sitter på alla lösningar, eller som har med en enkel knapptryckning liksom lösningen på de problem som vi har. Ja. Men jag tror att alla behöver med det de kan dra sitt strå till stacken och skapa goda förutsättningar. Och då med det sagt så är det klart att hälso- och sjukvårdsdirektörsrollen är ju central. Om inte annat så att dels i synnerhet för att skapa ett klimat som är tillåtande för och påhejande och stöttande för att göra utveckling. Man ska också då försöka skapa förutsättningar för att då liksom också inspireras, hämta in kunskap, utvärdera och ompröva hela tiden i de här ständiga processerna som man är i. Så att man förväntas väl inte på något sätt vara den som själv bär ut det, men väldigt mycket handlar nog om att skapa ett mindset och en struktur för att möjliggöra för de som är närmare verksamheterna att jobba. Och jag tror att det som lockade mig till Gävleborg var väldigt mycket en väldigt uttalad anda av det som sen kom att ta formen av tillitsstyrning som man på riktigt försökte leva efter och som jag lockades utav. Så att det var i den kontexten som jag försökte att bidra till att ta sig igenom bland annat pandemin och de utmaningar som vi och i Gävleborg då där tidigare och många regioner och även kommuner står i.
För jag tycker också att vi är ju en spännande tid vad gäller synen på ledning och styrning i hälso- och sjukvård. Och det är ju, ja, många säger lite efter New Public Managements på något sätt ganska stora dominans till att också ha det här med tillit i en mycket, mycket större utsträckning igen. Hon får större tyngd i vågskålen och så. Vad tänker du är de stora utmaningarna för framtidens ledare så här? Vad ser du är svårigheterna? Då tänker jag kanske främst på inte vilka svårigheter vi har med demografin och så, utan hur man ska leda detta. Det var en svår fråga, kände jag.
Ja, det var en jättesvår fråga. Jag får nästan dra efter andan en stund. Eller fundera, menar jag. Jag tänker att någonting som är påfallande för alla, det är inte bara de som jobbar brukar eller patientnära i den verksamhet jag har varit, utan också för chefer. Tiden är ju en uppenbar bristvara. Alltså jag tror att alla jobbar väldigt, väldigt hårt. Till viss del beror det på väldigt många goda intentioner och riktlinjer och annat sånt där. Det är en väldigt mängd information som man som chef ska hantera. Så det är en av de uppenbara utmaningarna, och det har varit under en längre tid, men det kommer inte att minska, utan väldigt mycket handlar om att försöka sålla i all den i det enorma informationsflöde som man har. Vad ska man låta bli att göra någonting alls med? Vad ska man ta vidare? Vad ska man engagera sig i? Och vilka ska man involvera och så vidare? Så att väldigt mycket handlar om det, tror jag. Och med en tidsbrist så är det ju en utmaning att försöka entusiasmera, orka och heja på och förankra och skapa liksom de här förutsättningarna som faktiskt behövs där ute. Att se till att man få till en bra implementering av ett nytt arbetssätt, men också tiden när man väl har gjort det, att sen börja utvärdera och hela tiden skruva, för det är ju sällan man har kommit fram till en lösning som är tillräckligt bra så att den håller hela vägen, utan det är ett pågående jobb. Så att tid är en uppenbar bristfaktor, och jag tror inte med utvecklingen vi har att den kommer att minska. Det är väl en sån, tror jag. Sen tror jag mycket på att vi behöver skapa även där förutsättningar, ett klimat för att resonera fler, att ta in så många som kan bidra i problemlösning som möjligt. Och det var nog ganska länge sedan jag tror att vi lämnade det här väldigt linjestyrda, hierarkiska. Man kan se det av och till, tycker jag, men det är numera mer ett resonerande och processande ledarskap, tror jag. Jag tror att det är en vinst. Jag tror att det är så vi måste göra. Men vi måste också vara modiga. Det tror jag är det sista. Vi måste vara modiga och lyfta sanningar som vi tror på med tillräckligt eftertryck, även om de är obekväma. Och vi måste våga prova nya saker, fast när vi kanske inte är fullt ut helt bekväma med att vi har alla kort på bordet innan vi fattar besluten.
Jag tänker också som dig att de här på något sätt nya samtalsytorna, den här möjligheten att inte bara styra linjärt, som jag håller med dig om, att vi har ju också tagit många steg därifrån det som bara var ett typ av top-down-styrning. Men jag tänker också att det handlar mycket, mycket mer om att reda på horisontellt, att samordna olika verksamheter med varandra. Och det där är ju ett nytt sätt att se på ledarskap, att mitt ledarskap är beroende av ditt ledarskap. Att jobba mycket mer på det horisontella, för att patienterna rör sig så mycket mer så, eftersom de har så stora behov idag.
Precis så. Och sen, jag delar helt din bild, och jag tror dessutom att Sverige historiskt sett eller kulturellt sett, åtminstone i modern tid, har en ganska bra förutsättning att göra det. För vårt samhälle är väldigt mycket byggt på olika typer av formella eller informella nätverk och föreningsliv och ideellt arbete och så vidare. Och jag tror även om de sista åren kanske har gått lite mer åt det individuella spåret, så tycker jag med anat pendeln är på väg tillbaka, och det där sitter ganska djupt. Så att det sägs ju att svensken är den nationalitet som har flest föreningsmedlemskap, om man räknar med alla ICA och Coop och video, det kanske inte är aktuellt längre, men videokort, eller man är med OKQ8 eller vad man är, och bostadsrättsförening och allt sånt där. Och så jag tror att vi har en vana av att liksom bearbeta olika frågor och engagera oss och ta in perspektiv. Så att vi borde ha en bra grund som vi även ska använda i hur vi driver vår välfärd, tror jag.
Det där är ju superintressant. Jag tänker, om vi inte kan bli bäst på att vara flest personer eller kanske rikast eller vad, men vi har ju en otrolig tradition av samspel och samarbete. Och det är ju det som behövs framåt. Det kanske är det vi ska vara världsklass i.
Och jag tror att vi är det. Och jag tror att vi behöver se det, och vi behöver använda det mer, tror jag. Även på de arenorna där vi verkar nu då, inom hälso- och sjukvården. För jag tror det finns en parameter till som kan upplevas gå lite stick i stäv med det. Många tycker att processer kan ju också stanna av om det blir allt för mycket delaktiggörande och allt för mycket processande. Förstås, det säger sig självt. Och det är väl nidbilden av det. Men jag upplever med liknelsen, som kanske inte är helt aktuell idag, men det gamla värnpliktsförsvaret, så fanns det också en cementerad, men det tycker jag får stå som en liknelse för större av samhället, att folk vid någon särskild punkt så tar folk också sitt eget ansvar. Vet man om vad målet är, så förväntas man behöver inte förankra allting uppåt. Det tyckte jag man såg väldigt tydligt under pandemin också, att man i en kombination av att balansera det här delaktiggörandet i en rimlig ansats, att man också vet man bara målet. Så kliver man fram och så tar man sitt ansvar, så för man det vidare. Och även det tycker jag vi ska ta rygg på eller använda oss av i den omställning som exempelvis nära vård gör. Och det jag menar med lite med mod, för att ibland så kanske man inte har alla svar innan man tar det klivet. Men vi bör också premiera folk att våga fatta beslut.
Och då tänker du säga någonting, att leda med riktningen. Det är hit vi ska lita på något sätt. Alla den klokskap som inte minst finns i hälso- och sjukvårdssektorn, som är så välutbildad och så bright på alla sätt. Och så har det här samspelet. Det låter som en himla bra recept på ett hållbart ledarskap framåt.
Jag hoppas, jag tror det. Och jag tror också att vi i närtid har en liknelse som vi delar med resten av världen i form av pandemin. Som jag tycker vi av och till glömmer lite snabbt. För den typen av verksamhetsdriv och den typen av, där var målet väldigt uppenbart för alla. Och det är ju den första förutsättningen. Varför behöver vi göra något annorlunda? Det var väldigt uppenbart när det kom ett nytt virus. Och där prövade man ju verkligen de här att arbeta på nya olika sätt. Men oron man ibland har att man inte har just liksom vägen. Man behöver bara ha målet och så måste man veta någonting mer. Vart är det vi ska? Mm. Det visste vi ju inte i pandemin heller. Vi visste att vi hade ett virus. Vi hade ju inte alla lösningar. Men då tog vi ju liksom hjälp av andra länder, all kunskap. Alla jobbade för samma mål så att vägen stakades ut under tiden. Man visste ungefär vad man kunde ha. Man prövade olika typer av terapier. Man provade massor med olika saker. Sådär. Och sen så klarnar bilden efterhand. Och jag tycker att den omställning som vi behöver göra för välfärden kan i någon mån liknas vid det, tänker jag också. Att vissa saker vet vi nog förmodligen vad vi skulle behöva lägga krut på, men andra kan vara öppningar som vi inte riktigt har sett eller nya lösningar som vi inte har prövat. Och när man då mobiliserar enat på det sättet, då händer sådana saker. Nu är kanske liknelsen med vaccinframtagandet på rekordtid kanske lite extrem, men det går att göra väldigt mycket när man verkligen samlar sin kraft.
Mm. Ja, men verkligen. Jag tänker det här med metaforer sägs ju också vara viktigt i ledarskap. Det kanske är något som vi måste ha med oss. Berättelsen om pandemin och det som, för det har folk så mycket känslor kring också. Hur kunde vi göra det här ändå på ett så lyckat sätt, får vi säga när vi tittar i backspegeln. Jag tänkte om du skulle säga varför du ser att omställningen till nära vård är viktig. Vad blir dina berättelser om det?
Jag tänker att det är lite det här som en gång i tiden lockade in mig i chefskapet. Då hade det inte namn, då nämndes det inte som nära vård. Men att göra saker på ett lite annorlunda sätt. Att närma sig patienten i något större utsträckning än vad vi kanske traditionellt har gjort. Och ifrågasätta det vi idag kanske gör i onödan och försöka hitta de här förgävesinsatserna samtidigt som vi fortsätter att ha en ambition att bibehålla en hög kvalitet i det vi gör. Mm. Helt enkelt att jobba på ett annorlunda sätt, att ställa om hela tiden men med större hastighet än man kanske normalt sett är van.
Just det. Jo, från ständig förbättring ändå till förnyelse. För vi är ju duktiga på ständig förbättring, får vi också säga. Att jobba med det som blir lite bättre varje dag. Men jag tänker också det du är inne på, det här att när vi också får nya arbetssätt så hjälpas åt att se till att de kommer fler till del. Det finns något etiskt i det också. Att ser vi nu att det blir bättre för de äldre att få sina lösningar på ett annat sätt. Eller för barn och unga. Jag tänker på de som jobbar i Växjö och regionen ihop nu i de här kronobarnsmodellen när de har kunnat minska sin som händertagande av barn med 50% sedan 2019. Ja, då måste vi ju göra det för fler barn, tänker jag. På tal om breddinförande. Du var inne på det här med mod och jag tänker också på när ni i Gävleborg tidigt började tänka att digitaliseringen var en viktig del av er omställning till nära vård. Vill du berätta någonting om det? Hur tänker du? Och jag har också läst på här och sett att du var ju tidigt, 2015 var du med och funderade på någon app, eller tog ni fram en app för barn? Det finns någonting i det här digitala som har lockat dig också, tänker jag.
Ja, men jag kan börja med lite kortare. Ja, det stämmer. Jag tror det var ännu tidigare, fast 2015. Jag och en barnläkarkollega upplevde en viss frustration över det som alltid sägs att föräldrar söker på lite fel vårdnivå. De söker för att barnen är sjuka, men ibland mycket kan man lösa själv och man litar inte på de råd man får och så vidare. Så då tänkte vi någon lätt naiv känsla att vi kunde kanske själva ta fram en barnläkarapp för småbarnsföräldrar, vad man ska göra, vad man ska uppmärksamma på, de här råden som man sitter och säger. Eller som man... Så vi började initialt med en föreläsningsserie, så vi åkte runt i förskolor och museer och bibliotek och för nyblivna föräldrar och berättade om feber och gult snor och grönt snor och utslag och allt vad det var. Sen så tog vi fram en app, vi fick pengar ifrån en innovationssatsning som gjordes och fick hjälp av en dermatolog i Danmark som hade en dermatologisk sajt, så vi fick använda deras bilder och så vidare. Men det var nog dels var den nog alldeles för enkel och dels var vi kanske helt fel i time, så att den drevs några år och sen så lade vi ner den. Digitaliseringsarbetet i Gävleborg var betydligt mer omfattande och extremt modigt. Det var långt före min tid som det där startade upp, men jag var med i det under många år. Och det är ju egentligen sprunget ur ett behov av att just vi kommer inte att under överskådlig tid bli fler. Gävleborg hade dessutom en av toppplaceringarna kring antalet hyr. Kostnader, så väldigt mycket tillfällig personal och så vidare. Och då tänker man att vi har kommit mycket längre med digitala lösningar och det tror jag alla skriver under på i andra delar av samhällssektorn än inom vården. Men de som finns tyckte vi var otillräckliga, så tog man fram istället Ja, det var en digital tjänst som egentligen omfattar inte bara delar av vården utan hela vårdkedjan ända in till subspecialisten inne på sjukhuset. Och beroende på vad patienten uppger för behov så kan den då få direktkontakt med den vårdgivare de behöver. Så det var den ena vinsten. Den andra stora, mycket förenklade beskrivningen är att plattformen syftar ju också till att försöka minska de här delayen som finns i vårdkedjorna. Att skriva en remiss som sen kanske studsar tillbaka eller tar åtminstone tid för att nå fram och sen ett nytt besök och så vidare. Utan skapa en digital plattform där man kan samla patient och vårdgivare i samma möte samtidigt. Det var inte så. Och samtidigt ha då ett antal medicinska utfallsparametrar inskickade och så vidare. Så att man har liksom, man kan lösa ungefär som en multidisciplinär konferens man gör kliniskt på plats ofta, men digitalt istället. Så att ett extremt stort och väldigt nydanande grepp i Sverige faktiskt. För det är ingen som har gjort något liknande på med den omfattningen. Så det var ett väldigt modigt grepp och har ju mötts av en del farhågor förstås. Men jag tycker med fog man kan säga att de utredningar som är gjorda har verkligen visat på att det här är väldigt säkert och jag tycker har extremt stor potential.
Mm. Och Simon som var utvecklingschef hos er då, eller hos dig, har ju också varit med i podden och berättat om det här. Och jag tänkte precis det, att just det här modet som ändå krävs att ta ett sånt stort helhetsgrepp för det första. Men också med digitala verktyg och plattformar som vi, visst är vi vana, det är hälso- och sjukvård, men inte kanske i så stor skala. Det är modigt. Och det är hela tiden utvecklas såklart.
Absolut. Och jag tror att det man ska nalkas i det hela här, det är ju förstås behoven från patienten igen. Och det var ju ett av mantran att se vad behöver. Det finns andra regioner som har, vad är bäst för Ester, för ett exempel som också har varit i den här podden. Men att också se vad är nyttan för patienten. Det här är ju ingenting som är tänkt att skötas istället för, utan som ett komplement till. För att vår upplevelse var att väldigt många, även i den äldre gruppen som bor ute på landsbygden, både använder och vill använda sådana här verktyg. Men det kommer inte att fungera för alla. Men genom att liksom använda det så kan man lösa resurser för fysiska besök eller för mer traditionella sätt att hantera vård. För de kommer absolut att behöva finnas kvar. Så att jag uppfattar nog att oron och utmaningarna av modet skulle också behövas i väldigt stor utsträckning med de som ska använda det. Jag uppfattar att det fanns hos patienterna i väldigt stor utsträckning.
Just det. Jag tänker befolkningen tränas ju på så många andra arenor också i det här. Där är ju inte hälso- och sjukvården den enda arenan eller samhällsdelen som där vi möter det digitala. Så att vi kanske är mer tränade på det sättet eller har också förväntningar på att kunna möta också hälso- och sjukvård på andra sätt. Jag tänker någonting som jag inte lyssnar av att du har jobbat så mycket i, det är den kommunala hälso- och sjukvården. Hur tänker du kring den nu i din nya roll? För den blir ju också central och en viktig del i det arbete du leder.
Ja, en fullständigt avgörande del. Och för vår befolkning så tänker jag inte att de varken ska eller ska behöva tänka på organisatoriska gränser. Utan det här är ju liksom en vårdkedja där kommunernas bidrag, och det vet jag också har vi diskuterat i den här podden, hur förvånande för vissa stor del av vården som sköts av kommunerna. Mm. Som dessutom tycker jag i vissa delar har kommit längre än vad exempelvis regionerna har gjort i det holistiska synen på hela människan. Och därför att där tror jag man har mycket att lära på regional sida i att se liksom personen och inte patienten och då kunna göra ännu större avvägningar vad som blir bäst att fånga in och så vidare. Sen är det olika typer av lagstiftningar där en har lite mer prägel av rättighetslagstiftning och den andra har en annan så att det finns ju ett inbyggt mindset som man behöver komma över i det hela. Men det sker ju, där är ju en av de områden där jag tror att vi behöver flytta fram positionerna. Jag ser att det görs och jag hoppas absolut kunna bidra i första hand genom att sätta mig in bättre i kommunalverksamhet, för den är jag av förklarliga skäl mindre insatt i, även om jag har haft förmånen att jobba med kommunerna. Men också att jag ser till att man försöker se det som en entitet, en helhet och inte som två organisatoriska grupper. Nej. Och skapa och lyfta goda exempel på där man faktiskt kommer till en sömlös kedja utav omhändertagande. Men också att man vill dra liksom de lärdomar från varandra som man kan göra i sättet att se på individ eller på brukare eller på patient. För det borde finnas, och jag tycker med ana att det finns ett antal lågt hängande frukter. Sen är vissa frågor större och svårare, men Det görs väldigt mycket där ute.
Jo, vi börjar också ha så pass mycket goda exempel just på det du var inne på, det här ledarskapet som samlar på något sätt över gränser och så, där kommun och region också träffas ihop för att fundera på hur gör vi det bästa för invånaren, för de är ju faktiskt den samma person i slutändan. Ja. Och det är också ett sätt att använda våra resurser klokt, så det är en väldigt stor och viktig del i omställningen till nära vård, och jag kan ibland tycka att den inte alltid belyses, just den här stora delen av svensk primärvård som har en kommunal huvudman, men framförallt det gemensamma arbete som behöver göras. Så den berättelsen är väldigt viktig, tycker jag. Jag tänker så här, vad skulle du vilja göra för avtryck de här närmsta åren? Har du funderat på det? Jag vet inte hur du fungerar som ledare. Sätter du upp så här, det här ska jag vilja ändå ha hänt de närmsta åren. Finns det sådana tankar hos dig?
Ja, det är klart. Jag har aldrig satt upp såna här tydliga liksom sägningar eller mål på det sättet. Men jag hoppas, sammanfattningsvis, jag hoppas väl att förstås kunna vara med och bidra till att vi lyckas bibehålla den höga nivå i många av de utfall som vi har idag. Men att vi också att vi om 5 eller 10 år kan ha tillräckligt, att jag har medverkat till att ha möjliggjort tillräckligt många goda spridningar på omställningar till gang för patienterna eller brukarna eller medborgarna som spar resurser. Mm. Jag skulle bli otroligt lycklig om man 2034 kan blicka tillbaka och säga att jag har varit en liten pusselbit i det här som nu gör att vi klarar att bedriva det vi gör med färre individer, och utfallen har inte stannat utav, och folk söker sig och tycker att det är ett meningsfullt jobb, som det ju faktiskt är att jobba inom välfärdssektorn. Och jag tror det kommer att ske nästan oaktat att vi kommer att ha en större användning utav ny teknik. Sen om det blir AI eller inte, eller om det blir välfärdsteknik eller om det blir digitalisering eller sådär, men i någon kombination är jag helt övertygad om att den utvecklingen kommer att fortsätta. Så att det vi idag ser som nyheter kommer att vara väldigt givet, tror jag, att använda framöver. Och jag tror likväl också att vi faktiskt kommer att fortsätta med spåret på att patienterna och brukarna och invånarna där ute har en större delaktighet och en sägning i de tjänster som de tar tillvara på. Ja. Att man kommer att nischa det mera. Och då behöver det inte nödvändigtvis handla om precisionsmedicin, utan att insatserna skräddarsys utifrån behoven hos individen och inte ifrån en rutin, så att säga.
Nej. Jag tycker det är intressant att tänka att man tänker ihop det här med precisionsmedicin, precisionshälsa, men också det som är personcentrering, eller som skulle kunna sägas att det är på något sätt precisionen i mötet med mig som människa. För det skulle man nästan kunna översätta personcentreringen i. Och det är ju det du är inne på.
Det ena är bara ett nyttjande, det är ett perspektiv som utgår från en individ i medicinfallet. Men det har fått ganska mycket uppmärksamhet, för det är nytt och det är dyrt. Men samma andemening kan man ju faktiskt använda i mötet med individen också. Och det tror jag görs rätt mycket där ute, men jag tror att vi kan nog komma ännu lite längre även där.
Ja, det är ju ändå ett mindset att hela tiden söka efter det fokuset och vara intresserad att lyssna efter det. Jag tänker vi ska börja avrunda. Johan, jag undrar, vad är nära för dig?
Och då tänker jag förstås, eftersom du som frågar Lisbeth, att det är i kombinationen nära vård. Nära vård eller nära för mig är förstås någon kombination, tänker jag, utav både, eller egentligen så handlar det om en tillgänglighet. Det är väl egentligen det viktigaste ordet. En tillgänglig vård. Den kan antingen vara fysisk eller den kan vara nära mig på ett annat sätt. Antingen via en telefon eller ett digitalt verktyg eller vad det nu kan vara. Det är en trygghet. Eller resultatet av en nära vård blir en trygghet. Jag känner att det här finns för mig. Någonstans inbyggt i det här så ligger också en kontinuitet. Att jag känner att det finns, det försvinner ingenstans, utan informationen går vidare och bärs vidare. Det är nära vård. Men till mångt och mycket så utgår det från en enskilde själv. Så att någon form av trygghet, närhet, tillgänglighet i de olika perspektiven.
Jag hade tänkt att jag skulle också ha frågat dig, är det något mer du vill prata om? Så det kan du göra om du vill nu under den här. Är det något mer du vill säga?
Jag tycker även om det finns uppenbara utmaningar i det vi står och jobbar med, så är det på inget sätt nattsvart. Jag är helt övertygad om att vi kommer att ta oss igenom det här. Vi har alla förutsättningar för det. Vi har en utbildad, engagerad befolkning. Vi har goda förutsättningar. Vi har en hel del historik som kommer att hjälpa oss med det här. Och jag tror att vi har en kultur som gör det. Så att när vi bara lyckas samla ihop allt det här, så är jag helt övertygad om att vi kommer att fixa även de här utmaningarna som vård och välfärd står inför nu. Mm. Men visst är vi under viss press just nu, så är det.
Tack för att du var med i den här vårdpodden.
Tack för att jag fick vara med.